Innan vi tar och rullar vignetten så ska vi säga att den här podden finns på Soundcloud, på skolsverige.com och på iTunes. Och där på iTunes kan man gå in och skriva recension och man kan gå in och sätta lite stjärnor och grejer. Sånt gillar vi.
Ja, och på skolsverige.com kan man faktiskt hitta alla länkar som vi pratar om i programmet.
Det är sant, lite bonusmaterial. Du Karin, nu sitter vi här igen. Det är dags för avsnitt nummer 36.
Ja, ja. Och vi börjar få kläm på det här.
Det känns som att vi behöver få rutin. Vi är effektiva. Du, den här podden då, den funkar på det sättet att vi har lite korta grejer. Nyheter kanske, eller observationer eller spaningar. Mm. Sen har vi ett tema.
Precis.
Och sen på slutet har vi en elevkrönika. Så. Det brukar vara det bästa i våran podcast, om vi ska veta eller. Och sen så är det slut och tack och hej.
Slut och tack och hej och slut. Ja, men det är bra. Det är bra. I mitt Facebookflöde dök det upp en gammal artikel om huruvida det är tillåtet att fira advent i skolan och i svenska
skolan. Gör man det nu för tiden?
Mina barn gör.
De gör det. Vi har inte gjort det på länge som helst. Och jag vet inte vad vi gjorde förut heller. Men jag hade nog haft en känsla av att det inte var någon grej man gjorde längre.
Ja, men den här debattartikeln då som handlar om säger då att det, då är det så att Skolverkets riktlinjer för gudstjänster och skola presenterades då för det här är ju då 3 år sedan, men det är i alla fall presenterats att vi ska liksom inte ha något kristet budskap utan man får använda kyrkans lokaler för profana sammankomster helt enkelt. Att man får inte ha något
kristet. Men grejen, om man ses i en kyrka inför den första söndagen i december, är inte det per definition ett adventsfirande då?
Jo, men då ska du ju då inte ha prästen med. Om du...
Fast, alltså,
Ja, men det är liksom rekommendationen. Och då menar den här...
Det är Skolverket som säger det.
Ja, men då är det ju den här skribenten då menar ju att det finns ju liksom ingen... det går ju inte att fira advent. Alltså Martin Modeus skriver det som är biskop i Linköpings stift. Att det går inte att fira advent utan kristet innehåll.
Nej, det är ju rimligt.
Så att om man nu ska tåga hela vägen till kyrkan så måste du ju ändå få handla om kyrkan. Och då blir jag lite så här. Att jag har en stark åsikt om att varken skolavslutningen på jul eller skolavslutningen på sommaren ska vara i någon form av kristen miljö eller någon form av religiös miljö eftersom det inte har med religion att göra. Däremot så är det ju så att i det här landet så firar vi uppenbarligen advent för det finns inte ett fönster just nu som inte har adventsstjärnor.
Du har inte varit hemma hos mig.
Nej, jag har aldrig varit hemma hos dig.
Jag förstår.
Om du tittar ut genom ditt fönster
Nej, men, ja,
så ser
jag
du.
Förstår. Vi har adventskön överallt och det är väl på något sätt det jag känner att vi alla firar advent.
Ja, vi blir så himla ängsla i det här landet. Vi firar advent, vi sätter upp stjärnor och vi håller på, vi ska sälja dem.
Men ingen vill prata om varför.
Nej, och då ska vi dessutom tysta ner varför när vi ska prata om det i skolan.
Du, bra. För att rulla vidare lite. Nummer 2. Jag var med om en grej tidigare idag som jag vet att du har varit med om flera gånger också. Där det ringer folk. En person som brukar förmedla mitt nummer till andra. Mm. Och jag säger, Jakob, en konkret fråga. Kan du vara med i Studio 1 i eftermiddag? Ja, det är coolt.
Ja.
Och jag säger så här, ja, visst det kan jag. Men jag är lite bråttom iväg för jag ska spela in en podcast. Så att jag behöver en taxi därifrån. Och de säger, ja, men det kan du nog fixa. Jag ger ditt nummer då. Okej. Okay. Och då... är ingen av producenterna på att liksom göra den här förintervjun och det visar sig att det handlar om digitalisering och det säger men det är väl min grej liksom så. Men alltså det handlar om att Arbetsmiljöverket har släppt en rapport om att teknik strular så mycket och folk blir så jäkla förbannade på jobbet när liksom kopiatorn inte funkar och jag tänker direkt att säga herregud. Och det blir ganska tydligt med att de vill ha en person som är kritisk till det. De vill ha vardagsexempel av när det skiter sig och folk som blir förbannade när det skiter sig. Och det är så här,
och då ringer de dig.
Jag vet inte. Ja, men det var lite den här personen som förmedlade genom den bloggen som du har tillsammans. Men han jobbar ju med den där bloggen om digitalisering. Han kan säkert. Ja, tack. vi hade den här diskussionen och jag försökte förklara att men det funkar ganska bra. Alltså, ibland är det lite dåligt. Okej, vi har ett dåligt wifi som lägger av typ hela tiden. Och det är inte så himla bra för att vi jobbar digitalt. Så att, då kan vi inte jobba. Och det lät man på någon som blev mer och mer skeptisk. Och sist man säger, men bra, om det blir så att jag använder det då hör jag av mig om lite senare. Mm. Och sen så fick jag ett sms efter några minuter så här, jag hör av mig senast då och då. Och sen blev jag ratad för någon läkare som liksom är mer ja, rabiat kritisk mot liksom teknik någonstans. Och då tänker jag att liksom, ja okej, okay, men det är väl också en upplevelse. Mm. Och jag vet att du har flera sådana också där det ringer folk och säger, men
hallå,
kan inte du vara med om det här? Kan inte du ha den här åsikten? Och då tänker jag att så här, allt det där, spelet bakom allt det där, mm, är ju alltid någonstans att media vill förmedla en bild av skolan, såklart. Och man vill ha tolkningsföreträde även i de artiklarna där man ger rösten till någon annan. Och jag har inte sett det så mycket förut, men jag tycker att det blir mer och mer så. Mm. Att liksom, de ringer upp och man kan inte du liksom ha den här åsikten? Mm. Och det blir så här, det är ett jäkla ofog. Alltså någonstans önskar jag att media skulle kunna låta lärare vara lärare. Och få välja sin egen röst någonstans.
Ja, och så men så blir de lite så där besvikna också. Det var ju någon som ringde och frågade, ja, nu är det ett tag som det var till SVT Debatt eller vad det nu var. Som ringde och frågade om jag kunde ha åsikter om särskrivning, vilket är roligt. Och nu kommer jag inte ihåg vad de ville, men kan du inte vara lite polariserad, sa de då till mig.
Om vad? Om särskrivning?
Alltså att det var dumt.
Nackskott på särskrivning.
Ja, alternativt. Alla får särskriva. Och då hade jag ju snarare åsikten att vi måste lära, det är våran plikt att lära våra elever att inte särskriva, för annars så blir de behandlade som mindre vetande utav de som kan. Alltså det blir en klasskillnad.
En balanserad och rimlig åsikt.
Ja, men den åsikten ville man inte ha i SVT-debatt, så därför så blev jag inte utvald. Nej. För det var det tog alldeles för lång tid att formulera den åsikten.
Precis, vet du, i det samtalet som jag hade med den här producenten, när hon flera gånger säger, men vadå, vad menar du med det? Då tänker jag så här, det här är inte en person som letar efter nyanser. Och där någonstans sitter skogen. Soran Ismail har ett skitroligt skämt om, jag tror det var han, om just SVT-debatt. Han menar att så här, det är ett program där experter bjuds in och vem som helst från Göteborg. Det är ganska tydligt. Här, ja. Du blev inbjuden, jag blev inbjuden. Ingen av oss någonsin tackat ja, men liksom det, så här, ja, det finns en poäng i det någonstans.
Ja. Och vem som helst från Göteborg. Ja, det var väldigt roligt. Ja.
Och du säger något om formatet på det programmet. Ja. Ja, vi ska ta och rulla vidare.
Veckans applåd ger vi då till media som ger röster åt lärarna.
Ja, de som låter lärare välja sin egen röst.
Eller du,
vad tycker lärarna om det?
Antagligen.
Alltså folk som går ut och tar reda på saker och förmedlar det. Mm. Istället för att leta folk som säger det som de passar för dem.
Precis, för leta det som blir ett case för dem.
För de letar inte efter sanningen, de letar inte efter världen. De letar efter att ligga i en nisch som säljer skit. Mm. Jag blir så besviken när liksom public service håller på med sånt. Mm. Okej, det är om det. Nummer tre, och det här blir ganska kort. Digitaliseringskommissionen, den där statliga monsterutredningen som håller på i flera år, släpper häromdagen sitt tredje delbetänkande. Nej, femte delbetänkande. Sitt femte delbetänkande. Och så. Det är ju intressant. Det skulle vara det slutbetänkande, men de har fått ett års uppskov någonstans för att jobba vidare i ett år. För att liksom regeringen tänker att det här är viktigt skit.
Men jag tänker att, kan man tänka klart om digitalisering?
Absolut inte. Men det här är något som att så här, man insåg för några år sedan att vänta, Sverige är på väg att inte ta tillvara på den kraften vi har och det försprånget vi har. Och då måste vi fundera på så här, vad ska vi som stat göra? Då var det 22 olika politikområden där skolan är ett.
Yep.
Och så här, vad gör vi åt det här? Vi samlar de smartaste i landet.
Och inte varken dig eller mig.
Nej, ingen från Göteborg. Det vet inget om. Jo, det var det säkert. Hur som helst. Det betänkandet heter Digitaliseringens transformerande kraft. Jag vill läsa ett utdrag precis ur pressreleasen, liksom, för det är ganska bra. De säger så här att vi är med digitaliseringen mitt inne i en omvälvande transformation av hela samhället. Saker förändras snabbt och Sverige står inför ett antal strategiska vägval. Stora frågor. Det var min kommentar. Vi tappar sedan några år i internationella konkurrensen. Våra grannländer satsar mycket mer på allt från e-förvaltning till öppen data. Gör vi ingenting kommer vi halka efter ytterligare och riskerar att bli en medelmåtta i EU. Utan vare sig särskilt imponerande innovationskraft i näringslivet eller jämlikhet i samhället. Mm. Det här är liksom en ganska stor sak. Mm. Det minsta man kan begära är att regeringen ger dem ett år till. Men jag tänker att jag vill verkligen se fler prata om digitaliseringskommissionens arbete. Och liksom digitaliseringen ur ett samhällsperspektiv. Mm. Någonstans tycker jag att skolan har kommit längre än många andra delar av samhället i det. på något sätt.
Ja, men vi pratar i alla fall delar av skolan. Skolan får ofta väldigt mycket skit för att vi inte kan jobba digitalt. Mm. Och då tänker jag oftast när jag möter folk utanför skolan så säger jag, men det där borde du göra in på en hemsida, eller det där borde du göra med det här verktyget. Eller det borde, då tittar folk på mig som, ja men jag IT, bara en IT-avdelning kan inte sånt. Och så blir man såhär, men vadå IT-avdelning? Du får göra det löst.
Och det där visar ju undersökningar att liksom lärare har nu för tiden en högre IT-användning än genomsnittssvenskan. Mm. Vilket är ganska imponerande.
Mm. Coolt.
Det är om det här. Och vi ska ta och släppa våra nyheter.
Jag skickade ju till dig en sak som jag alltså det var, den var delad också i mitt Facebookflöde. Mm. Det låter ju som jag lever på Facebook och det är kanske sant, jag vet inte. jag vet, men jag har alla andra sociala medier också. Så att, förstår du?
Har du den där man bara kan säga jo?
Nej.
Det är en tjänst som heter jo, man kan skicka till sina kompisar ett jo och ingen mer.
Gud vad roligt.
Det är ändå en bra sociala mediefunktion.
Nej.
Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Ja, det är som att bara poker folk och inget annat. Men okej. Tillbaka till ämnet. Du hittar en länk från nyhetsartikeln i sidan Newsner. Vem fasen äger Newsner?
Jag vet inte.
Om vi ska vara lite tjeckiska, vem ligger bakom det?
Jag vet inte. Men då står det, och det var massor som hade gillat den, var det jag reagerade på. Och då hette liksom själva artikeln, 7 saker du inte ska göra om du vill att dina barn ska lyckas i livet.
Och därför har vi temat lyckas i livet.
Ja.
Med lite frågetecken på slutet. Va?
De har ju då formulerat den här texten utifrån en expert på ledarskap som heter Tim Elmore. Och han har skrivit över 25 böcker om just ledarskap. Av någon anledning. Och han har då identifierat föräldrars traditionella misstag som gör att barnen blir osäkra och hindrar dem då från att bli framgångsrika.
Vi ska gå igenom de här 7.
Första grejen på den här listan är någonting som jag tänker jättemycket på och som handlar om, du låter inte barnen ta risker. Det är ju en del i att klara av att ta sig till skolan och klara av att ta det ansvaret är ju en del i att faktiskt lära sig att ta ansvar.
Ja, men självklart.
Men är det att utsätta barnen för en risk, funderar jag ju på då. För att det är naturligtvis ett avvägande. Det är klart att jag inte kan låta ett barn prova att hoppa från liksom, 2 meter och se om den överlever.
Vi har en diskussion med en kollega då, för vi har varit på rastvakter samtidigt. Och då är det ett gäng elever som har snurrat upp en gunga. Du vet, den här med kedjegunga. Ja. Som har snurrat upp sig nästan hela vägen. Och de sitter 2 stycken i och den här kompisen som drar runt dem. Och jag ser på henne att hon är på väg att bryta in och stoppa det. För att det finns en risk att när små barn håller i den kedjan och man snurrar upp sig, att man fastnar i den, då så blir man klämd och får man ont.
Mm.
Och då man säger, ska jag inte, det barnet är 7-8 års åldern. Ska jag inte, är det här? Det är ju ändå en konkretisering jag precis tänker in. Mm. Hela tiden jag tänker säkerhet.
Mm.
Och riskanalyser och riskmedvetenhet som gör att vi begränsar saker som hade kunnat vara lärtillfälle. Steg tillbaka kan vara lärorika också.
Mm. Så vi är med på den. Låt barnen ta risker, låt barnen göra fel. Det är helt lugnt.
Det är till och med ganska smart.
Det är till och med ganska smart.
Man kanske inte, får man planera för att de ska göra fel? Får man planera för att de ska vara lite dumma i huvudet och bara göra någonting som är så här, åh, det där var korkat, för att sen kunna ha en diskussion om det efteråt?
Det måste man väl få. Det är till och med roligt.
Ja, om man själv då har kontroll på ett metanivå någonstans, tänker jag.
Mm. Nej, men att man liksom funderar på, kommer det här bli rätt? Kommer de lösa detta? Det gör inget om det blir fel här nu.
Så man kan ingripa lagom då?
Ja, men precis. Ja. Sen är nummer 2 på den här listan är, du räddar barnen för snabbt.
Och det är första meningen på det.
Dagens generation av unga har inte utvecklat några av de kunskaper som barn hade för 30 år sedan.
Fundera ett tag på den meningen ordagrant. Några av,
inte ens en.
Där är det Donald Trump-retorik någonstans. Är det, så? Det är så här, antagligen har de ett par av de kunskaperna som barn hade för 30 år sedan. Redan här måste jag säga att jag vet inte.
Ja, men det är väl, nej, de kan inte...
När vuxna springer runt och löser deras problem och räddar dem för snabbt, hindrar vi dem från att på egen hand lösa sina problem. Det finns ju någonting i det. Det är lite relaterat till den första punkten. Men alltså, för satan var det inte sant. Och de som ska på något sätt exotifiera dagens generation. Åh, dagens unga, de är så himla speciella.
Läs Sokrates, säger jag bara, så går vi vidare.
Ja, men någonstans. Snyggt. Vi lägger en länk till Sokrates på vår blogg och så kan det vara så kul. Vi länkar till hans Twitter-flöde. Varsågod.
Nej, men Sokrates sa ju det, att dagens ungdom har han skrivit om. De kunde heller ingenting.
Du menar att det är en evig grej? Liksom.
Ja, jag menar
var det, det han som gnäller på att folk inte behöver memorera saker utan till inte kan något?
Ja, men typ. Nej, men han gnäller på att dagens ungdomar är okunniga. Ja. Mm.
Punkt nummer tre, och den här funderar jag lite på. Mm. Du hurrar för snabbt.
Mm.
Vad menar man med det? Du hurrar för snabbt. Är det inte bra att hurra folk? Är det inte bra att liksom berömma folk som gör någonting bra? Och framförallt om jag väntar en vecka och gör det, är inte det bara helt meningslöst? Om jag nästa vecka när vi ses för att spela in den här podden bara, Karin, du har klippt dig förra veckan, det var ganska snyggt. Är inte riktigt konstigt? Det, eller så här, vad bra ljud du fick till på de här snurrorna som jag inte vet något om.
För jag tror att det kanske inte, om det handlar om det, eller om det handlar om att man, det här handlar ju, det här säger man då, att alla är vinnare, alla får en trofé, alla vad gjorde bra.
Det är ingen tävling.
Det är ingen tävling.
Ja, ja, precis.
Bla, bla.
Men alltså någonstans, alltså, vuxnas och kanske lärares enorma liksom fascination för rättvisa, och framförallt på helt fel plan, det blir jättekonstigt. För det är en sån grej, istället för att man tänker att alla elever blir sådär någon gång under 200 dagar och får vara den som står i mitten. Som är på ett läsår eller vad det är, typ. Sen blir man såhär, nej, alla måste vara med varje gång. Vilket gör att det blir helt urvattnat. Och det är kanske lite det som är poängen här. Att hurra man för alla varje gång och liksom man gör värsta stor grej, då betyder det ingenting. Om jag berömmer dig för varje sak du gör, varje arbete, åh Karin, vad bra, det är det bästa du gjort. Då kommer det inte betyda någonting.
Nej, men lite
då kommer
så.
Det vara urvattnat.
Och jag tänker ju att om jag hurrar för mitt, eller om jag, när jag läser upp, när eleverna har gjort en uppgift, då läser jag upp. Sådär, jag tar ut, det här läser jag idag. Och så har jag väl någon slags liksom, idé om att jag ska försöka måla hela klassen. Att inte bara måla någon. Men jag säger ju aldrig vem det är jag läser. Men den blir ju väldigt starkt i det att jag läser. Men det ska ju vara bra det jag läser. Så det går ju inte bara så här att ah, men nu läste jag liksom Pelle den här gången. Nu får jag läsa Kalle nästa.
Det får ju konsekvensen att vi fuckar upp elevernas känsla för kvalitet. Någonstans.
Ja, precis.
Alltså får de hela tiden mäta det som är bra. Och man säger, men kolla här är något som är riktigt, riktigt bra. Och någonstans på ibland så är de så här, okej, den personen gjorde det här, det gjorde inte jag. Alltså man kan någonstans ha den känslan. Då får man hela tiden jämföra sig med kvalitet. Vilket är en produktiv process. Om jag skulle säga till Karin, din var dålig, den tänker jag inte läsa. Ja, men det är dåligt. Men om jag säger så här, här är en person som har gjort något väldigt bra, lyssna på det här. Då hela tiden förfinar vi elevers känsla för kvalitet. Och någonstans är priset av att hela tiden håller på att berömma varenda människa för allt de gör, att det kan uppfattas som att allting är bra. Eller som att liksom allting har samma kvalitet, eller att allting är lika dåligt. Eller liksom,
ja, men precis. Att allting då, ja, men fröken kommer tycka allt är bra i alla fall. Så att, precis. Det handlar inte om att vi hörrar för snabbt, utan vi hörrar på fel ställen.
Ja.
För att hörrar för fel saker.
Precis, precis. Bra poäng. Nummer fyra.
Du låter skuld komma i vägen för positivt ledarskap.
Vänta, det där fattar inte jag.
Nej, inte jag heller.
Vadå? Du låter skuld komma i vägen för positivt ledarskap?
Ja, men det här handlar... Dina barn behöver inte älska dig varje minut.
Aha.
Dina barn kommer att komma över besvikelsen, men de kommer inte komma över att bli bortskämda. Så säg nej, inte nu, och låt dem kämpa för det de verkligen värdesätter och behöver. Jag har ett problem med begreppet bortskämd, kan jag säga.
Ja, man kommer inte över att man är bortskämd, ja, men väl visst.
Ja, och sen är det där ju extremt subjektiv upplevelse.
Ja, och där måste man fundera på vad menas med bortskämd. Alltså, ja. Någonstans tänker jag att man, alltså, fy fan vad jag hatar folk som, jag svär mycket på när jag ska sluta med det. Alltså, vad jag hatar folk som liksom är, som på något sätt skuldbelägger att man bryr sig om sina barn. Att det är en grej liksom att, ja, men du tar dig tid för dina ungar. App, håll inte på att köra dem. Det är antagligen inga problem.
Nej, jag menar, vi
ta
kan
fram lite grejer. Ja, självklart. Hjälp dem lite på vägen. Alltså, det är fortfarande så att det är inga konstigheter.
Jag tror inte på riktigt att man kan skämma bort ett barn för
mycket. Men om vi ska komma tillbaka till just den här med, alltså, själva grundpoängen. Jag tror jag fattar lite varandra. Jag tror det handlar om att så här, vi vill vara populära. Och därför så låter vi bli att säga ifrån. Det är lite det som är poängen.
Nej, och dessutom så här, att materiella belöningar kanske inte bortskämdhet handlar om. Utan man kan aldrig älska någon för mycket. Men att köpa en ny iPhone 6 bara för att man hade alla rätt på matteprovet kommer liksom inte att få dem att lyckas bättre på nästa matteprov.
Det kan och det är inte riktigt relevant i skolan. Men däremot här med att, liksom, att vi släpper saker för att vi vill inte ta den fighten just nu. Mm. Det är ju inte en fråga om att vara mesig eller vara liksom så här, söka elevers bekräftelse, utan det handlar snarare om att man är rationell i att förstå att liksom vissa fighter inte är värda att ha. Precis. Det finns ju forskning om det, så kolla på liksom allting om undervisningsrelationer och relationskapital och Anneli Frelin och Annika Lilja och alltihopa. Alltså det finns ganska tydligt dokumenterat att så här, det här är inte saker som är för att vi är mesiga, det är för att liksom rättvisa är relativt någonstans. Mm. Och det ska vara så. Så det, jag köper inte riktigt det. Jag tänker snarare att så här, om man är principiellt benhård, för jag ska vara benhård för jag som bestämmer och jag ska inte vara mjäkig och så positivt ledarskap. Det tror jag ger en ganska negativ utveckling för vilka eleverna blir. Mm. För de har någonstans vant sig vid att man utvecklas tillsammans med vuxna i sin närhet, och då kan man ta folk som håller på att apa runt och bara nej, så här gör vi för vi alltid har gjort så.
Mm. Ja, men precis. Nästa gillar jag.
Okej,
vad är det? Du delar inte med av dina tidigare misstag.
Herregud,
för att det är liksom sjukt viktigt.
Och jag tänker att man visar bara sin mänsklighet. Och jag tänker att det är en bra grej för att prata om undervisning, för att hitta dem. För att göra sig till människan. För att även om vi tänker att vi är en självbild, att vi är lärare som är människor, så har inte alltid eleverna det. För att vi tar oss aldrig tid att kommunicera det.
Jag vet.
Och det är lugnt, vi kan köpa lite mer. För att vi ska ändå klippa bort en del. Så det är ju chill, men ändå.
Mm. Ja, men jag vet.
Nummer 6. Du blandar ihop intelligens med att vara mogen. Får man ta en liten paus och fundera på. Du blandar ihop intelligens med att vara mogen. Alltså en teori utan att läsa den här texten. Kan det vara så att de menar att så här, vi förväntar oss att elever ska bete sig som äldre människor? Och då tänker vi att de är ointelligenta. Eller att väldigt mogna personer skulle vara smartare. Är det någon sån grej?
Fast å andra sidan så som det står här, och det finns ju massa Hollywood talangfulla människor som ändå är med om skandaler och gör barnsliga grejer. För att mognad är ju en sak, och att
men det där förstår jag inte. Alltså här undrar jag om inte det finns någon kulturell grej. Är det att liksom vi försöker lära elever att uppföra sig moget till vuxet och så?
Jag vet inte.
För det tycker inte jag att jag gör. Jag har inga som helst krav på att mina elever ska uppföra sig supermoget. Ja. Det är klart att liksom... Fast nej, jag fattar inte det.
Jag fattar inte. Vi fattar inte den här.
Intelligens används ofta som en mått på hur mogna barn är. Ett resultat av detta är att föräldrar antar att ett intelligent barn är redo för världen. Kan det vara sån grej? Vi skiljer för dåligt på liksom intelligens och intelligens. Att elever som är jättebra i matte antar vi är jättemogna, jättevuxna, bra på alla sätt.
Det kan det ju vara. Och för det har vi pratat jättemycket om.
Och det är inte så särbegåvning funkar, i parentes.
Absolut inte. Och det där är jätteviktigt, att bara för att du är skitbra, det här att man flyttar upp en elev i en högre klass. Och så visar det sig att man är jätteduktig på att läsa, skriva, räkna. Men man är har jättesvårt med relationer till dem då man går i samma klass som är 2 år äldre än en själv. För att man har inte tränat på relationer.
Och någonstans i det här kan man ju också tänka att vi måste gå av hela mognadskonceptet, kanske man ska ta det ett steg längre. Vad menar vi egentligen med mognad, och vad är egentligen en grej med det? Det är bara att de är lite mer som oss någonstans. Men jag kan tänka mig, överhuvudtaget i världen, man har en massa idéer med åldersgränser. Bara, nu är du så här mogen, nu klarar du av det här, nu får du göra det här. Eller folk som raljerar över att för unga barn får göra det här och det här, de är inte redo för det. Alltså någonstans kan det vara en sån grej. Att man gör såna bedömningar på en uppfattad idé om att i den här åldern är alla människor så här.
Istället för att göra en bedömning av klarar man av detta?
Eller det årskurssystemet med att alla som är 11 ska gå i samma grupp, och alla som är 18 ska gå i samma grupp, och alla som är 16 ska gå i samma grupp, och 17 i samma grupp. Nej, det kanske inte handlar om det.
Jo, när det inte handlar om. Jag tänker ju att jag har 3 barn. Det är väldigt skillnad på dem, även om de hade varit lika gamla när de var 6 år, så är det stor skillnad på vad jag kan låta den ena göra som den andra inte kommer att få.
Det där kommer jag ihåg när jag gick på universitetet och började umgås med äldre människor, eller så folk i alla åldrar, och när man liksom inte längre var en ålder någonstans. Alltså det är ett par år efter liksom att jag tog studenten och så. Det var en jättefascinerande upplevelse. Och där kan jag tänka, vad ger man för bild av elever, eller av framtiden för ens elever då? Och paradoxalt nog så är det ganska intressant att i förskolan går det alltså utmärkt att barn som är ett och barn som är fyra går tillsammans. Inga problem. Men sen när de är sex, ja då är typ dör de om de är tillsammans med någon som är sju.
Ja, jag vet inte. Ja, men det, där, men det där behöver vi fundera på. Ja. Den sista saken du absolut inte får göra är att du lever inte som du lär.
Det är dåligt. Man ska leva som man lär.
Ja.
Är det sant?
Jag vet inte.
Vi hade en diskussion med min kollega. Jag fick en ny chef. Hon är väldigt bra på många sätt. Ja. Men en av de första grejerna hon gjorde var att hon bestämde att vi får inte ha alltså fredagsfika och sånt ska bort. För vi har sockerförbud på vår skola, det gäller för alla. Och liksom så här, de årliga pepparkaksburkarna som kommer i december. Nej, de ska inte ha. Och det påskägget som brukar komma på påsk som är absolut stort. Nej, det ska inte ha. Och det var en diskussion som blev...
Men var det sockerförbud? Hade ni det för barnen då? Eller
ja, ja, visst. Ah, och då tänkte jag, men varför ska vi inte leva som vi lär? Och det var alltså självklart vänner för utifrån tidigare arbetsplatser och vi behöver inte gå in mer i den diskussionen.
Nej,
för
nej,
så,
nej.
Men det är ett exempel på så här, där var det många vuxna på min skola som var så här, men. Och som blev helt ställda liksom. Det var något som viskades om i korridoren ett tag efteråt.
Mm.
Och jag tycker det är ganska intressant utifrån att vad leder det till? Alltså så här, jag tror absolut inte att vi lever som vi lär. Jag tror att nej. Vi har någon som ambition att göra det lite grann. Jag är inte säker på att vi borde göra det. Men det finns ändå en idé i det. Och då tänker jag så här, det är skillnad på regelverk som alla följer och regelverk som är lite sådär.
Mm.
På min skola är det absolut förbjudet att gå in med skor.
Mm.
Men man kan ändå springa in och hämta en jacka eller så. För att det gör man ändå. Eller så. Men nej, vi får inte gå in med skor. På eftermiddagen om man har utvecklingssamtal behöver man inte ta sig det för de ska ändå städa det första som händer i morgon bitti då. För det är sådana liksom pragmatiska undantag som finns outtalat någonstans.
Ja, men då kommer ju eleverna inte heller tycka att det där är en viktig regel.
Nej, i de sammanhangen där inte vi eller tycker det. Och då tänker jag att det är väl okej. För att alla väldigt få regler är svartvita om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, samtidigt som det blir ju som om jag vill ha en svartvit regel så måste jag ju följa den själv. Men det jag funderar på då, Jakob, om vi nu ska... För nu har vi gått igenom de här sju grejerna. Mm. Och någonstans så håller vi ju ändå med Tim Elmore lite grann.
Lite grann.
Ja. Och vi har ändå vänt och vridit på det här. Vi håller med honom mer än vad vi trodde.
Men vi fastnar i den här listan. Vi kommer inte in i framtiden.
Nej, men vi kommer in i framtiden. För att jag tänker så här. Ja. Att de här nyckelkompetenserna som vi har satt upp för att kunna saker om framtiden. Att kommunicera, att våga göra fel, att liksom bli självständiga i sitt lärande, att... ha ett ledarskap i sitt liv bla bla bla. Det är rätt liksom, det är kompetenser som EU har satt upp som vi tror att unga människor behöver. Och lär vi oss utifrån den här listan och funderar vi kring den här och har såna här diskussioner så kommer vi också att arbeta mot de här nyckelkompetenserna.
Jag vill gärna ha ett avsnitt om EUs åtta nyckelkompetenser för jag tror att det är en intressant parallell till det här. Eller så. Vi ska inte fastna i podcasten och listor, för det är lite oattraktivt. Men det kanske är så att vi ska gå igenom de åtta nyckelkompetenserna lite på samma sätt och närma oss samma sak. Utifrån, vad är framtiden där då? För jag tänker så här, utifrån den här grejen så har man en idé om att liksom... Jag tänker att framtidssynen på elever som finns i den här listan handlar väldigt mycket om att det är vi som kontrollerar saker. Vi har saker, vi ska ge elever till saker och de ska ta emot saker och då blir de rustade. Att liksom det finns en sån ganska gammaldags idé någonstans. Att säga. Vi måste hjälpa dem att ta risker. Vi måste hjälpa dem att lära fel. Vi måste hjälpa sig så. När det handlar från en ganska tidig ålder från om att de gör vad de vill själv. Alltså att vi inte alls har den makten eller inflytandet att liksom på något sätt bara säga kommer jag göra lite fel då? Ja, vill de inte så gör de inte det. Alltså där någonstans är vi väldigt mycket mer perifera karaktärer, jag tänker. Är det att vi kan förmå folk att våga göra fel?
Ja.
Eller våga ta risker och så, men det handlar inte om att vi alltid går in och stoppar dem eller så.
Nej, men vi måste...
Men vi hurrar folk för det är väl skitsamma. Alltså någonstans är vad de hurrar varandra för.
Ja, fast gör de inte som vi gör då?
Ja, jo, kanske. Men det är förlängningen, det är indirekt så. Om vi landar lite i det, att lyckas i livet. För det är något det som är grejen är liksom grundantagandet i den här listan. Gör inte de här sju sakerna för då kommer de inte lyckas i livet. Vad menar vi med att elever ska lyckas i livet?
Ja, och vi kan väl konstatera någonstans att den här Tim ändå någonstans har någonting att lära oss. Men frågan är om den säger, om vi liksom skulle misslyckas med det här. Säger det här någonting om vi lyckas i livet?
Nej, det gör det inte. Utifrån att det är skrivet i en amerikansk kontext eller så. Och det är skrivet för föräldrar, vilket är en annan kontext. Men också utifrån att liksom idén av att lyckas i livet är helt annorlunda i Sverige. Det är en helt annan form av så här, framgång och idéer. Tänk att det här landet där man drömmer om att sen sätta små bebisar ska komma in på Harvard. Liksom. Ja. Det är någonstans elitens idé av att lyckas. Det är det som folk vill liksom, apa efter. Eller så.
Samtidigt som jag kan tycka att det gjorde ingenting att gå igenom de här punkterna och fundera över dem.
Nej, absolut inte. För vissa saker är intressanta, vissa saker är relevanta. Jag tror att det blir en ingång i vad jag hoppas ska bli fler avsnitt om. Så här, vad menar vi egentligen med att lyckas? Vad menar vi egentligen med framgång? Vad vill vi att våra elever ska uppnå? Mm. Alltså på ett lite flummigare plan.
Ja, men nu får vi runda av, Jakob.
Vi lyckas enkelt. Genom att lämna över till en elev som får liksom summera ihop det här.
Grattis.
Lycka till, ha det så gött.
Ja, hej då.
Och ni andra, vi hörs, hej.
Jag tror att vi låter det vara så här.
Det tror jag med.
Hej, jag heter Smilla och sitter med
Jonna
och Ida.
Vi har nyss börjat sjuan, så vi gick alltså upp till högstadiet nyss. Och nu tänkte vi prata lite om skolan på den här podden. Vad är det roligaste skolan?
Så här, ämne?
Ja.
I så fall idrott.
Svenska och SO.
Ja, jag tycker idrott också. Ja. Varför tycker ni om de ämnena?
Jonna?
Ja, jag tycker om svenska och SO för att det är väldigt så här lugnt och man kommer in i arbetet. Det är så här fokus.
Ja, det är... Ja.
Skönt med tysta...
Ja.
Man får så ont i huvudet när det är så här...
Rörigt.
Rörigt och så här mycket runt omkring en. På idrott, eller men då får man typ så här springa av sig.
Ja,
men
det är skönt.
Skönt att så här, kunna få typ röra på sig istället för att... Alltså, på lektion, de flesta andra lektionerna sitter man ju mest still och typ jobbar på med typ saker.
Då är det bra med idrott 2 gånger i veckan, 1 timme.
Ja, så man kan så här springa av sig, så här, röra på sig så.
Jag... Ida
och Jonna
tackar för oss.
Och kolla in Sofie Lunds paper där vi alla tre är delaktiga och skriver arbetar. Saker.
Och det kommer nog komma upp lite olika artiklar från oss snart. Så det är bara att hänga med i vårt arbete.
Och kolla utkik.
Ja.
Okay, tack för att ni lyssnade.
Hej då.